Podplay.
Välkomna till ett nytt avsnitt.
Vi är tillbaka och denna gången för första gången på, jag vet inte hur länge, är vi i Key Solutions studio.
Det var så länge sedan.
Ja, det känns som en evighet.
Det känns som en evighet.
Ja, faktiskt.
Du har ju varit borta.
Ja, och förra veckans avsnitt blev första kaosen.
Men jag och Robin löste det. Jag hoppas att vi underhöll er. Folk, alltså jag har ju fått jättefin respons efter. De har bara skrattat.
Robin är ju en intressant filur.
Ja, det är han ju.
Han är väldigt rolig att lyssna på.
Väldigt.
Ska jag inte ljuga?
Hade du det bra i Spanien?
Jättebra faktiskt. Det var så skönt att komma bort. Som ni vet så var jag borta i Spanien. Bara njöt.
Du har varit i det där hemmet sedan du var typ 6 år?
Ja, typ varje sommar. Nu var det första gången på typ 4 år som jag var där. Mm. Så det var verkligen så här. Och jag ville absolut inte åka hem. För att jag känner mig så hemma där.
Mm.
Och jag har inget barndomshem kvar. Alltså, där jag växte upp med mamma finns inte kvar. Så att komma till Spanien där det finns så mycket minnen.
Mm.
Det känns så hemma. Det känns mer hemma än vad det gör i min lägenhet.
Ja.
Och därför tror jag, för jag är som person, jag fäster mig vid ställen.
Mm.
Och så, jag har så svårt att släppa taget.
Jag kan tänka mig.
Jag mår typ dåligt att åka därifrån.
Men du och Max var ju där. Din mamma var ju också där.
Ja, men hon var inte i huset. Eller hon sov en natt hos oss, men hon bodde på hotell. Hon, mm. I och med att ingen hade varit i huset på 2 år så var det väldigt mycket arbete att göra. Min mamma pallade inte det.
Nej.
Jag fick ta den istället.
Nu är du en vuxen kvinna, så nu var det din och Max tur och sköta hushållet.
Mm, det känns så sjukt. Man bara, nu vet jag vad min mamma och muster fick göra varje år när vi kom dit. Ja. Allt det får jag göra nu liksom. Men det var nice, det jättebra. Och kanske åker dit snart igen.
Tycker jag låter som en bra idé. Mm. Jag har inte gjort ett skit, jag har bara varit hemma och jobbat. Om du undrar.
Det var ingen som frågade.
Men idag är vi ju inte ensamma i studion. Vi har med oss våran efterlängtade gäst som jag har pratat om i typ, hur många avsnitt har jag
5
nämnt?
5 avsnitt, jag tror du har sagt 5 gånger bara, nästa avsnitt.
Ja, men vi har ju inte fått till det, för att den här människan, det är ju en människa som gör world tours. Välkommen Johannes.
Tackar.
Alltså vet du, vi har längtat efter att ha dig här.
Jag också, kan jag säga.
Ja, och alltså, det här jag menar med world tours, så att ni som lyssnar fattar. Han, du är överallt och ingenstans.
Yep.
Och fullbokad nästan 100% av din tid.
Jajamän.
Berätta lite om dig själv. Vad gör du och vem är du?
Vad jag gör är... Jag är hantverkare, om man säger så. Frisör.
Mm.
Eller har varit. Och nu är jag färdigutbildad massör och livscoach. Eller certifierad livscoach.
Fan vad kul.
Mm.
Och vad är en livscoach?
Tänk dig, psykolog blickar ju bakåt. På din, alltså i barndomen. Gräver in där. Men livscoach, vi blickar bara framåt.
Det är bara framåt. Mm. Hur man...
Alltså hur du går, når dina mål och allt framåt. Istället för att blicka bakåt som många gör.
Alltså jag kan tänka mig att det är typ så här. Om du typ har ett problem, hur man tacklar sina problem. Hur man... ska resonera och se på saker och ting från ett annat perspektiv, typ.
Exakt.
Visst är det så?
Mm. Mm.
För du, det är ju du som har färgat mitt hår. Till alla som undrar och alla som har frågat om mitt ljusa hår i fram. Det är Johannes som har gjort det. Alltså gud, den dag... Okej, vi ska inte ens prata om den dagen jag kom till dig. Jag hade varit vaken i typ 48 timmar. Alltså jag somnade på solen. Men skitsam. Det är en annan historia.
Jag som somnade i stolen.
Nej, alltså jag somnade så.
Ja.
Jag tänker ju så här att för när jag var hos dig och färgade mitt hår så pratade du om att du lyssnade på våran podd.
Mm.
Och vi gick in lite på, jag var ju så jävla trött den här dagen, men jag minns ju vad vi pratade om, men jag var ju inte, Alltså jag var ju närvarande, men jag var, min hjärna var ju inte där.
Nej.
Men jag minns ju att du pratade om att du har fått typ... Vad säger man? Alltså du har ju typ fått en bild av mig och Amelia.
Ja.
På sättet vi pratar på, hur vi har hanterat situationer och sådana saker. Och jag tycker att vi ska börja med vad för bild du... Alltså är det bild man ser, eller vad är det... Är det rätt?
Ja, det är typ en bild man ser framför sig.
Ja. Okej, men då är vi jättenyfikna på...
Att höra vad en livscoach... Hur en livscoach uppfattar oss genom podden. För du tar ju in information på ett annat sätt kanske
ja,
än vad...
Ja, sen så vi era Instagram också.
Åh gud, nu blir jag nervös. Han bara, ho.
Nej.
Jag skojar.
Okej, okay, börja, kör. Du kan börja med vem som helst.
Med, ska jag börja med Amelia?
Amelia sitter närmast dig, så vi kan börja med Amelia.
Nej, alltså, det går alltid tillbaka till barndomen. Alltid. Vad man än gör. Det är din grund. Och det jag har hört mycket dig prata, Amelia, om det som har varit i ditt liv är mycket att du saknar en sak. Och det sa du nu också innan i introt. Om att du inte har någon plats, en trygghet, har inte du. Och det är det du måste söka i dig själv. Du får inte någon annanstans. Inte av Max, inte av dina hundar, inte av någonting. Det är där vi kan börja. Och mycket är som du sa ju precis att ja, du har inte en barndomshem, du har inte det. Alltså, det enda jag hörde var så här, jag behöver hitta någonstans och hitta mig själv. Det var det enda jag hörde. Jag hörde inget annat. Så det är mycket det som går tillbaka och sen så får man gå och gräva i nu är det jag som psykologen. Nej, alltså förstår man det här med barndomen så kan du leda dig i rätt riktning utan att du blir irriterad som nu med bara att folk säger att du är så bitter. Det tror jag inte på. Alltså, människan är inte bitter. Problemet är bara att du tacklar problemet med dig själv. Du vet inte hur du ska hantera folks problem som blir dina problem. För du blir för sympatisk istället för empatisk.
Ja.
Du tar till dig allt, alltså allt. Du suger för att du tror att det är det som kommer rädda dig. Fast ängen i, alltså djävulen som man har i sig. Djävulen tar ju in allt och sen blir det bara negativt. Men din ängel inom dig säger så här, det är fel. Så du blir arg på dig själv, så det går ut för alla andra.
Gud, det var en sjukt bra tal. Det var mycket bättre än vi förväntade mig. Jag bara, shit.
Han har synat dig.
Shit.
Så det är samma sak med, om jag går in så här lite hårt. Men bara att du kallar en person i podden för bananen. Egentligen är du arg på dig själv. Att du tillät ett beteende. Inte honom. Man blir bara arg på folks beteende. Inte människan. Så du tillät ett beteende som du inte kan radera från tv. Det var ingen som sa till folk i reality-tvn att den här baksidan finns. Och 95% av alla som söker till reality, vi söker ju inte storhet egentligen genom att de ska bli kända. De söker någonting som inte finns inom dem för att de tror att det är från folket de ska få det, men det är från folket de får ju hat.
Bekräftelse.
Ja, det också. Så det är det att det går alltid tillbaka till två grejer som vi inte får som barn. Det är antingen kärlek eller bekräftelse. Bara de två grejerna.
Jag känner mig som en öppen bok.
Så egentligen så måste du börja ifrågasätta dig själv. Vad är det jag egentligen vill? Vad vill jag med det här? Alltså förstår du? Du måste börja sätta dig själv och fråga varför blir jag sur på vissa grejer? Varför hamnar jag där? Så du har bara dig själv att prata med, ingen annan egentligen.
Jag har ju sagt väldigt länge att jag behöver gå till en psykolog. Jag ska skriva podden också. För att jag vet om att det finns mycket inom mig som jag behöver typ gräva fram. För alltså jag vet ju om att jag sväljer väldigt mycket och sen när bägaren rinner över så blir jag fruktansvärt arg. Men det är bara vissa saker som får mig dit. Och då är ju frågan, varför blir jag så arg på det här och det här och det här? Och varför reagerar jag inte på det här och det här och det här?
Ja, jag har ju utav många av mina klienter som ringer mig. Det kan vara att jag coachar dem. Sen kan det vara så att ett halvår framåt, att det kan gå en månad, så ringer de mig så här, 5 minuter, ställer en fråga, pratar, jag frågar tillbaka, kommer fram till en lösning, sen ligger de på. Så jag vill ju själv vara den här personen som finns där för alla. Och det var det, i min barndom kan jag prata om att jag fick jättemycket kärlek, men bekräftelsen fick jag, men jag sökte ännu mer för att jag ville vara en hjälpare. Så jag gör så med alla runt omkring mig, att jag är som en jävla pappa för alla, utan att det behövs. Jag löser allt hela tiden ska vi någonstans äta, så har jag redan planerat 3 restauranger. Så om något full, det är klart. Sån är jag. Min väg ska vara fri.
Mm.
Och jag gör så, och för många kan det bli för mycket. Många tycker om det. Och det vet jag också. Men vissa gånger när man är som i stor grupp, då backar jag alltid. Jag orkar inte höra 5 olika personer. Nej, jag backar. Max 4 personer, då är jag där.
Mm.
Annars så... Jag har ju också mina egna problem med att jag måste förstå när jag ska backa med och inte behöva hjälpa alla, för alla vill inte ha hjälp.
Mm.
Så vi alla har ju våra problem.
Mm. Så är det ju.
Mm.
Ska vi gå in på Nessa här? Hon ser jättenervös ut.
Nej, men Nessa är ju på grund av hårdheten som hon har via, som sociala medier också, är ju på grund av att du har ju fått klara dig själv mycket och behövt stå på egna ben. Och du, i din barndom har du trott att det är så det ska vara.
Mm.
Men egentligen så har du vet om att du har folk runt omkring dig som finns där. Men ändå ska du göra det själv.
Mm.
Mm. och det är på grund av allt det här, på grund av dina svar. Du vet att jag har knappt pratat med dig på det sättet. Mm. Alltså vanlig konversation. Och det är på grund av alla dina svar. Och sen så mycket på grund av att när man förlorar någon,
mm.
så som du har gjort, och du har ändå varit öppen med det. När du förlorar en person, då tycker du inte personligen, det, jag vet att lilla näsan i dig tycker inte att någon förstår dig. Du tycker inte att någon ser och varför du gör det du gör.
Mm.
Börjar inte gråta nu?
Nej, absolut inte. Jag tycker det är skitintressant.
Jo, men det är ju så. Mm. Och det är därför du har fått stå på dina egna ben, för att du har inte känt att du har haft en trygghet som... När du sett vad normen har, att alla har 2 föräldrar.
Mm.
Du har inte sett att, och du har ju tänkt, det lilla barnet i dig har ju tänkt att du måste klara dig själv. Och det är som jag sa till dig, det kan vara det mycket också som förstör för era förhållanden. Det kan vara, alltså inte bara killar. Ni säger bara, det är med vänner, med allting. Det är för att ni går runt och tror att folk vill er illa eller någonting. Men tänk på hur deras liv är. De beter sig så på grund av deras liv.
Mm.
Men vi tar det alltid personligt.
Mm.
Fast det är inte vårt problem.
Nej.
Alltså om någon kallar dig för fitta. Det är väl deras problem varför de kallar dig fitta. Det är inte ditt problem. Det är bara deras spegelbild. Mm. Alla vi människor är varandras spegelbild. Och vi lär oss av varandra. Så varför ska jag ta skit som någon annan kastar på mig som mår dåligt? Så väl det bara. Fine.
Du gav verkligen mening till det här. Alltså nu när du sa att vi tar ju åt oss av olika saker beroende på vad vi har gått igenom. Du gav verkligen ord på det. För att man brukar alltid säga att du är en spegelbild av dig själv. Mm. De som mobbar, de mobbar för att de mår dåliga, till exempel. Men det är precis som du säger, att det jag tar illa vid mig av, det har ju att göra med min bakgrund.
Mm.
Vad har hänt mig innan? På samma sätt som Nessa tar illa vid sig av vissa saker, det har att göra med vad du har gått igenom.
Mm.
Och som inte alls når mig överhuvudtaget. Så det är verkligen så intressant varför vi människor reagerar på olika sätt.
Nej, men det är som du sa om att när vi tar åt oss, så egentligen borde vi människor är så upptagna med att få förlåtelse i sig för att ge gottgörelse.
Mm.
Det är det. Det är de människorna som mår dåligt. Och jag har tagit upp det här i min egen podd. Att, nu tar vi bara exempel som ett exempel, att hon gick ut med jag får så mycket hat, jag får det här, jag får det här. Hur många följare har inte du som du säger jag får så mycket kärlek av? Gå ut på din YouTube-kanal, dina stories. Säg bara så här. Under den här kommentaren, gå bara och skriv ett hjärta. Tänk dig vakna upp dagen efter, när du skriver hora till någon på kommentarsfältet. Du vaknar dagen efter så har du fått 50 hjärtan. Kommer inte du känna dig dum? Till slut.
Mm.
Mm.
Så du ska inte hata tillbaka. Du ska svälja med kärlek bara. Det är de som är dåligt. Bara se det så hela tiden. För att om vi går tillbaka till det här med att du sa innan där ute att folk frågar om hur man ska göra för att gå vidare eller inte ta åt sig.
Ja, det är många som frågar hur slutar man bry sig om andras åsikter?
Och det är att genom att se dem och inte dig själv. Vi får ju lära oss idag så här, me, myself and I, self-care, meditation. Nej, jag brukar säga, börja tvärtom. Försök att förstå de andra, varför de beter sig så. Och när du väl förstår det där, så när du väl beter dig så mot någon, kommer du tänka, men gud, jag är likadan. då lär man sig mycket bättre än att, för att omvärlden är för, alltså kolla bara som hur många gånger har inte hon gått till psykologer eller livscoach, hon har ju sagt det, men ser vi någon framsteg bara från, alltså utifrån? Jag gör inte det, och det är för att de går in på i henne, men de fattar inte att det är så mycket folk omkring henne, så det är de hon måste brottas först innan hon brottas med sig själv. Och det, man ser ju det går ut på hennes relationer med familjen och hennes pojkvän, och det är jättetragiskt. Så det är ingen som har lärt personen eller henne nu att kolla på andra sidan först.
Mm.
Och det är där vi har problem. Stort problem.
Så egentligen så är vi människor för upptagna med oss själva.
Ja.
För att vi vill inte lära oss var de andra kommer ifrån, om man säger så. För man ser ju ofta människor, de gör någonting och sen tar de på sin offerkofta.
Mm.
Och så pekar de finger på alla andra. Mm. Jag mår dåligt. Ni har gjort det här och det här och det här och det här. Men de vill oftast inte se vad de själva sänder ut eller gör.
Exakt. För det, de har ju alltid fått höra att de gör det bra. Och så är det två personer som skriver, det är min förebild. Man bara, ja, nej.
Mm. Nej, men någonting som jag kan tänka på i just det här ämnet är att ofta typ om man hamnar i, alltså disputer med någon eller så här, man tjafsar med någon eller vad som är. Alltså man kan bara höra typ vänner, den ena vännen är trött på den andra vännen.
Mm.
Okej. Okay. Men jag vet att människor är så fruktansvärt dåliga på att reflektera över sig själva. Och de är då, alltså man är väldigt dålig på att, alltså, se sig själv och vara så här, okej, men vad har jag gjort i den här situationen? Mm. För att det är klart att man tror ju alltid att jag har gjort allting rätt.
Mm.
Men man har ju förmodligen gjort allting rätt för sig själv. Och inte för den andra personen. Eller förstår ni vad jag menar? Mm.
Men jag kan sätta en mening på det. Eller ord på det du vill säga. Det kanske, ställ den frågan till personen som säger det inte är mitt fel. Du kan säga, okej, det var inte ditt fel. Men vad var din del i det hela?
Mm.
Utan det hade inte blivit någonting. Eller hur?
Mm.
Då får de en tankeställare. Det behöver inte vara rätt eller fel. För det finns inga rätt och fel. Men om de vill tro att det finns rätt. Låt det vara så, du har rätt. Men vad var din del i det hela?
Mm.
Då brukar de stanna upp och okej. Och behöver tänka. För jag har ju mycket parterapi. Alltså coachar mycket par.
Mm.
Och de får ju prata sin historia. Och det slutar alltid med, eller börjar alltid med en fråga. Som får båda bli helt lugna till slut. Bara fan. Och så får de tänka om. Och det är alltid att, vill ni ha rätt eller vill ni ha förändring?
Mm.
För det finns inga rätt och fel egentligen.
Nej, så är det ju.
Förutom när jag kommer till dig eller din bil eller hem till dig. Du kanske inte vill att jag går in med skor, men du vill att jag går in med skor. Men då har du rätt i det hela, för det är ditt. Men att ha rätt och fel i sak är inte sant.
Nej, för att rätt för mig kanske är fel för dig.
Mm, exakt.
Det är ganska intressant. Alltså jag och Nessa, vi har ju bråkat väldigt mycket under poddens period. Mm. Och Natta har ju alltid stått någonstans emellan.
Mm.
Och Natta pratar lite mer som du säger. Som att hon är en person som vill förstå hur du tänker och hur jag tänker. För att jag vet när jag har ringt till, alltså jag är den här personen, jag blir arg så här.
Mm.
Och så får jag hysteri och jag skriker och jag blir jättearg. Så jag vet ibland när jag har ringt Natta och bara, jag är så jävla trött på henne. Hon bara, okej, men då måste du förstå att Nessa kommer härifrån och hon har gått igenom det här. Hon är alltid den som ska typ så här förklara. Mm. Och det handlar inte bara om när jag bråkar med Nessa, det handlar om när jag bråkar med andra också. Men hon, alltså, hon är inne på lite det här spåret som du pratar om. Att du måste förstå varför hon funkar så här och du funkar så här.
Mm.
Och när du gör så blir det så här. Och det är som när du agerar så här, Amelia, det är samma sak som den här personen gör. Och man blir nästan arg, för att man vet ju om att det stämmer. Mm. Fast man vill typ inte Jag vill inte växa, jag vill inte lära mig. Lite så är i den situationen. Men hon är ju lite inne på, som Johannes pratar om.
Ja, men jag, det har jag hört att Natta, alltså jag har hört också att hon är mer, lite mer pedagogisk än vad ni är.
Mm.
Mm.
Hon är äldre också. Hon är 10 år äldre än dig, Nessa.
Mm.
Hon är 8 år äldre än mig. Så det kanske åldern har åldern mycket mer.
Ja, och sen tror jag också att hon blev mamma ganska tidigt.
Ah.
Också. Och sen så fick hon klara sig själv. Mycket där också att hon har tagit både mamma och pappa roll. Det är där folk utifrån kan tycka att hon är hård, men det tycker inte ni som står henne nära, att ni förstår henne.
Mm.
Det också.
Jag brukar säga att hon är kall. Ganska kylig. Rakt på sak.
Hon är på, alltså, kylig. Alltså grejen är att hon har ju en mjuk insida. Alltså förstår du? Men jag tycker att hon känns så stabil. På det sättet att alltså, hon står stadigt i en storm. Det är Natta. Det är så jag ser Natta.
Ja, hon känns ju väldigt obrydd om alltså egentligen orelevanta saker.
Mm.
Jag kan ju, någon gång när vi har varit ute, hon kan ju vara väldigt alltså, kall. Om hon är inte intresserad av att prata med dig, då är hon inte intresserad. Och hon låtsas inte heller vara intresserad. Jag är den som typ ska vara trevlig mot alla. Sen går jag kräks liksom. Jag bara, fan, jag orkar inte den här personen. Hej!
Nej, men vet du varför? Det är för att du är rädd att bli dömd, det är inte hon.
Sant. Mm. Det var ett litet slag under bältet, men det är sant. För jag vet inte, kom fram en kille och han pratade engelska. Så han sa någonting med att, oh, you're so beautiful. Hon bara, okay, thanks. Han bara, wow, you are so rude. Hon bara, yes, I'm rude. What? Och så hon bara, jag är otrevlig, vad? Och jag minns när hon gjorde det, jag bara, wow, I'm so inspired. För någonstans vill man ju komma till den här punkten när du verkligen inte bryr dig om något. Men jag som person, jag är väldigt rädd att såra andra människor.
Eller vända mot dig själv.
Vad menar du nu?
Att du är rädd att såra dig själv.
Kanske. För jag är rädd att såra någon annan. Och så blir
den ser hur du tar emot allt han säger. Så kanske. Alltså inte för att... Alltså du har, men det är så här, det är kul att du sätter henne, för hon är alltid den som har garden uppe.
Mm.
Fattar du vad jag menar?
Ja.
Du har ju hört med telefon. Du har ju hört det. Du är den som har garden uppe, så det är kul att han är här nu.
Men jag vet ju om att jag har ju byggt upp... Alltså min utsida utåt är väldigt hård. Mm. Alltså senast idag, jag satt och kollade på Diana Baban som gjorde en reaktionsvideo på vår säsong i Ex on the Beach. Och jag bara, shit, alltså jag är verkligen hård. Alltså jag blir typ rädd för mig själv. Alltså jag är så iskall. Men jag är ju absolut inte det egentligen.
Nej.
Men utåt sett så är det en slags försvarsmekanism. För jag vet om att folk uppfattar mig som kall och hård och rak. Men här inne, jag är ju lite barn. Alltså jag är lite en känslig flicka.
Ja, men vet du vad det är? När du förväntar dig vad folk kommer tycka och tänka. Du har redan byggt en bild och hur du kommer vara mot personerna mitt emot dig.
Mm.
Så det är du som alltid har den där bilden. Fan, nu kommer alla tycka att jag är hård. Hur blir du då? Du blir hård.
Ja.
Så du måste sluta tänka på vad folk kommer tycka och tänka.
Jag har en uppfattning om att när du är för snäll mot människor, när du gör folk för mycket, de kör över dig. Och i och med att jag kan ha ganska svårt, det är inte många som tror det, jag kan ha svårt att säga ifrån.
Mm.
När det kommer till mig.
Ja.
De får köra över mig. Alltså folk spottar på mig. Alltså nu snackar jag vänskap, relationer.
Mm.
Inte folk på stan liksom. Utan när jag bryr mig om någon, jag är så rädd att förlora den personen. Så jag låter dem behandla mig som skit. Och det är ju för att jag är rädd att bli ensam.
Ja. Men tänk på att du aldrig är ensam. Du är alltid dig själv.
Men det är också så svårt. Alltså jag vet att jag kan ha konversationer med mig själv i min hjärna. Bara, Melia, du klarar det här. Melia, you got you. Det är så här, you know, vad man brukar säga? Jag föds ensam, jag dör ensam.
Mm.
Men det är också läskigt.
Men du vet att rädsla finns bara i framtiden.
Utveckla.
När du är rädd för någonting och ska tackla det. Men för stunden när det kommer så är du inte rädd längre. För den finns ju där, du tacklar det på något sätt.
Mm.
Men det är alltid, en rädsla är alltid framtiden. Alltid.
Och vi människor, vi går ju oftast och oroar oss över saker som faktiskt aldrig inträffar.
Ja, alltså det är framtid, dåtid, hela tiden. Mm. Det är aldrig nuet.
Man blir paranoid. Det vet jag nästan, du också har pratat mycket om i podden. Att man övertänker så mycket saker. Och sen ligger du där och har så mycket ångest. Du vet inte var du ska ta vägen. För i ditt huvud så har alla de här scenarierna satt igång. Och hjärnan kan ju inte riktigt skilja på när en fara är på riktigt eller när du har ångest, och därför din puls går upp, du får svårt att andas, och helt plötsligt så tror din kropp att den ska ut i strid.
Ja.
För att i din hjärna så pågår det ett krig just nu, och det är att du har övertänkt en situation och du har gått så djupt i den.
Mm.
Men alltså det var ju som den gången.
Exakt.
Jag låg hemma ensam. Nu minns jag inte exakt vad som hade hänt.
Du gick igenom mycket saker.
Ja, det var mycket som pågick i mitt liv. Och jag bara satt och övertänkte en situation. Och den här situationen, alltså den gav mig scenarion som alltså aldrig skulle hända.
Men du fick ju typ dödsångest.
Ja, du fattar inte vad det var. Så jag ringer ju henne och pratar med henne. För det här var också en grej som jag hade berättat för henne, alltså bara för henne. Och jag började få för mig att nu kommer Amelia berätta för den här, och sen kommer jag gå till den här, och sen kommer jag gå till den här.
Du hade berättat en sak för mig i förtroende. Och det kändes bra för stunden, men när du åker därifrån så börjar din hjärna säga till dig, tänk om Amelia berättar för den här personen. Och så säger den här personen till den personen och så säger den till den, och sen vet den här personen vad jag
alltså,
har sagt.
Ska se mina sms, först mina sms till henne. Kommer du ihåg mig? Alltså nej. Alltså, det, min hjärna, jag är ju en övertänkare. Alltså jag jobbar ju skitmycket med mitt övertänkande. Mm. Jag försöker verkligen sysselsätta mig med saker, alltså utbilda mig själv när jag övertänker. Typ sätta på så här, TED-talks eller kolla på YouTube-klipp där, eller så här, SVT Play, typ skogsbränder. Alltså jag kan allt om skogsbränder. Bara för att jag sätter, alltså ni fattar inte. Och det är bara för att om jag sätter på en serie, då sitter jag ändå och tänker. Alltså när man sätter på en serie bara. Men när du sätter på någonting som är intressant, då, alltså, då ligger jag mitt fokus på det jag kollar på. Men typ som den här gången, alltså jag visste inte, det var som att jag blev paralyzed, alltså jag var helt, jag var så galen, alltså min hjärna, för mig det var så här, alltså det var liv eller död, på riktigt alltså.
Men nästa gång, innan du skulle berätta för henne, skulle jag bara säga till dig, har du en plan B, om hon skulle berätta?
Men jag vet, alltså grejen är, jag fattar när du ställer den frågan nu. Men jag vet också för mig själv, alltså jag kan ju bara tala för mig själv just nu, att när jag har hamnat där, min hjärna funkar inte. Alltså min hjärna, alltså fokuset, det går inte att skifta fokus. Så, alltså även om jag vill tänka på något annat eller så här, okej, skitsam, om det händer, vad som än händer. Men just, alltså när jag är i den, så, men sen var det också en grov grej, det var också en väldigt, väldigt stor grej. Det är det.
Men det är för att du inte såg, innan du berättade så borde du se en lösning på om hon skulle berätta. Sen så hade du tänkt då, är det värt att berätta det för henne? För då har du en plan B.
Jag var typ tvungen att... Men grejen är den här, alltså, den här, men den här grejen är, alltså, den är jävligt stor.
Ja.
Alltså det är inte en normal händelse. Den händer inte
vad som helst. Var den här skulle lyfta dig? Nej.
Ja, jag sprang från början. Nej, men alltså det är så här, den här händelsen, alltså... Det händer inte. Alltså det händer inte. Eller alltså så här, det händer inte vem som helst. Det är inte många som går igenom något sånt.
Nej, det var en ovanlig situation. Men om vi vänder frågan så här, för jag tror att väldigt många som lyssnar, det är ju ett problem vi alla råkar ut för någon gång. Övertänk som ger ångest, rädsla. Hur ska du hantera, alltså när det här händer, nu är vi Nessa börjar få ångest för att shit, jag har sagt det här till Amelia, tänk om hon bygger upp värsta scenarierna. Hur ska man tackla den här ångesten?
Det finns två sätt jag vet om man ska få bort en ångest ordentligt. Det är att bada kallbad för att få bort, alltså hjärnan måste ju tänka på att det måste bli varmt. Då får du bort det där, eller suga in i ett sugrör bara tills du nästan stryper hjärnan flera gånger om, så bara blåser ut och gör samma sak, för du tröttar ut hjärnan. Och det enda sättet att lugna ner dig först innan du kan börja tänka, som hon sa, eller hon som nästa sa, att det går inte och tänka när man är där. Så du måste få bort den där ångesten först. Så antingen kallbad eller suga in i sugrör.
För visst, det måste ju ha med, säger man, det neurologiska nervsystemet.
Neurologiska.
Det är ju att det kickar igång. För din hjärna förbereder sig för strid. Och den ser ju inte skillnad.
Nej.
Om du är en björn som är framför dig eller om det är ångest. Mm. Utan vår puls går upp, vi har svårt att andas. Det är det man först måste lugna
först, ja.
Innan man kan innan börja tänka.
Kan börja tänka, ja. För det går inte annars.
Det är verkligen obehagligt vad ångest gör med en. Jag är ju själv en övertänkare. Jag läste en bok. Jag tror han som har skrivit den är en livscoach. Han är från England eller någonting. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Han är en sån här super survivor, klättrar i berg och allt möjligt.
Wim Hof? Nej.
Jag vet. Okej, jag kommer inte ihåg vad han heter. Men han pratar mycket om rädsla i sin bok. Och han berättar när han har klättrat i berg och hur man tacklar den här rädslan. För han sa det att rädsla är egentligen det mest onödiga vi har. Det är bra på ett sätt att kroppen liksom förbereder sig. Men rädsla är ju det som sätter stopp och hindrar dig från att göra så mycket saker i ditt liv. Som verkligen kan förstöra för dig. Och han pratade om att när du känner den här ångesten eller rädslan, låt oss säga att jag ska hålla ett framträdande eller en föreläsning. Och när man känner att man bara, gud, jag kommer svimma. Då sa han att man ska se framför sig att du går in i en bubbla. Och du håller andan. Du ska se det här med ögonen. Och så är det i bubblan. Och sen spräcker du bubblan. Och så ska du typ se det framför dig. För han pratade mycket om att det hjälpte honom att ta sig igenom så här sjuka saker. Att du ska se det framför dig, att du går in i bubblan, du håller andan. Sen är du på andra sidan, då är det borta.
Men det där är ju, för jag förstår det där. Det är som jag sa i början, att det är jättebra att man börjar med sig själv och allting. Men det, vi måste gå tillbaka till varför vågar vi inte?
Mm.
Jag har alltid få frågor, jag frågar mig själv varför och hur. Hur ska jag tackla det? Hur ska jag göra det här? Hur? Och sen så, varför gjorde den personen så? Varför är jag rädd för det här? Varför vill inte jag göra det här? Varför tog inte jag steget? Det är så många gånger jag så här, ska jag gå fram? Ska jag inte gå fram? Och sen så bara, när det blir för känd, varför gick inte jag fram?
Det är alltid det, ja. Så här, varför gjorde
jag inte det? Och då går jag alltid tillbaka till mig själv. Varför gick inte jag fram? Så nu med rädslan, det kan vara bara att din mamma har bett dig vara tyst hela tiden du ska prata. Så att du ska, tyst. Sen du var liten. Du vågade inte prata framför alla i klassen. Och det är sånt inte vi minns som barn. Tills vi gror tillbaka, för det är alltid de närmsta kretsen inom 0-7 år som du formas som barn.
Arv och miljö.
Mm, exakt.
Psykologi 1.
Alltså det här är så, det är så galet. Jag tänker på, jag har fått så mycket frågor på min frågestund som jag hade i natt. Där folk har skrivit att de inte har, alltså de har inte hittat någonting att leva för. De är så här, det är så många som har skrivit, jag vill inte dö, men jag har inte hittat någonting att leva för. Vad hade du svarat på en sån...
Jag har velat skriva tre många gånger när du ger svaret på vad meningen med livet är.
För mig,
ja.
Det är att göra livet till en mening.
Ja, men för mig är redan att sen du föds så är det en mening. Det där, ja, men jag förstår dig. Men det jag brukar säga till alla, för det är bara dig själv du har i ditt liv och ingen annan du ska ju leva för. Så du brukar säga, meningen med livet är att du ska vara en bättre människa än vad du var igår för varje dag som går.
Mm.
Du har bara dig själv att tävla mot, ingen annan. Så om jag mår bajs idag, hur vill jag må imorgon? Och sen, hur vill jag må efter det? Och sen så om jag har ett mål, igår hade inte jag mål, idag har jag mål. Förstår du att du ska bara bli bättre människa för varje dag som går i ditt eget liv. Och titta inte in i andras liv.
Och små steg hela tiden.
Det är meningen med livet.
För vi små steg, det kan ju vara att idag ska jag bädda sängen.
Ja, något du inte gjorde igår.
Mm.
För att vill man nå till ett mål snabbt, målet är ju att dö. Vill man då nå dit så jävla snabbt? Nej.
Det lät så sorgligt, målet är att dö.
Ja, men vi har samma mål, det är att dö.
Ja,
det är så, det enda vi vet 100% ja, kommer att ske i livet.
Så varför inte bara bli bättre person än vad det var igår för att kunna göra det bättre runt och alla andra runt omkring dig också?
Mm.
Okej, okay, men om jag hoppar över till en annan fråga som jag också får mycket av. Det är jättemånga som skriver att de inte har livslust. Alltså grejen är så här, jag kan ju se det här i podden. Jag älskar ju att finnas för mina följare och hjälpa dem. Jag vill ju, jag är ju sån här, jag vet att alla ska må bra.
Ja.
Alltså även om jag mår bajs så vet jag att alla ska må bra. För mig spelar det ingen roll. Men ibland så känns det som att många lägger sina liv i mina händer. Och en del av mig är så här, jag känner mig ärad att de vänder sig till mig. Men sen är det också, alltså i många fall så blir det jobbigt för min del. För att, vad ska jag svara på en person som inte har livslust? Jag vet inte hur jag ska...
Men det där går inte att svara på. Du måste ställa frågor för att förstå. Det är därför du inte kan... Alltså du kan inte ge någonting som är från ditt liv. Det är därför du inte kan hjälpa dem.
Okej, men hur hade du...
Men orkar du gå i en diskussion med varje person?
Alltså när jag ser... Och läser, för ofta skriver de väldigt långt och förklarar. Det är inte bara så här, hej Nasse, jag vill dö. Det är oftast, de har oftast en förklaring till hur deras kanske livssituation ser ut. Och när jag läser, det, man ser ganska tydligt vem som bara skriver för att skriva. Och vem som faktiskt menar det de skriver. Och när jag får känslan, sen kan jag, man kan inte bedöma allting på text. Men när jag känner att den här personen är seriös, då svarar jag. När jag ser det såklart. Mm. Det är också svårt för mig att se allting. Och då har jag konversationer med personerna fram tills jag vet att de har hittat en lösning. Eller de kanske sökt hjälp. Eller pratat med någon vuxen. Eller pratat med en anhörig. Eller pratat med... Ja. Och grejen är, alltså det som är alltså svårt för mig i såna här situationer. Det är att det är inte... Alltså det är mycket yngre. Men det är också väldigt, väldigt mycket äldre personer som skriver till mig.
Mm.
Folk som är äldre än mig. Förstår du? Så ibland blir jag så här, jag vill hjälpa dig men jag vet inte hur. Men jag kan finnas här för dig och pusha dig till att söka riktig hjälp. Men jag vet inte hur jag ska finnas mer än det jag gör.
Men många idag skriver ju till dig på grund av att du når till så mycket folk och har sån makt. Förstår du?
Jag gillar när du säger makt.
Alla söker ju till folk.
Jag skojar.
Men alla söker ju till de som har makt. De tror ju deras hjärna att du kommer trolla fram någonting. Förstår du att du har löst så mycket?
Hon är känd och framgångsrik. Ja. Hon har svaret på allt.
Ja. Eller, ja. Så de vill ju nå dig för att du ska bara ge det till dem.
Mm.
Och de som bara vill ha, och det går ju tillbaka för de har bara fått. De har inte fått ett nej till deras liv. Så de söker sig till alla, de skriver. Det är så många som har skrivit, som du lägger upp också, att många skriver till dig att de vill nå framåt, hur ska de göra, vad ska de göra? Och det är för att de aldrig har tagit beslut själva, tror jag.
Mm.
När de är små. Det går ju som sagt, som jag sa till Emilia också, det går ju tillbaka till barndomen. Så det du kan göra är att, som du säger, finnas där, men du kommer inte kunna rädda dem så som de vill bli räddade.
Jag tror nästan att du tar åt dig väldigt mycket. Alltså, du känner ett behov att jag måste prata med dig tills jag vet att du mår bra. Så, nu går jag vidare till nästa.
Alltså, jag känner ju att vissa... Det var som jag sa, att de lägger sina liv i mina händer. Och det är som typ det här fallet när det var en tjej som skrev till mig. Hon har tagit en överdos och hon skrev till mig. Och först jag var så här, okej. Okay. Så jag ringer till min vän som är ambulanssjuksköterska. Jag bara, den här, alltså hon har tagit det här och det här. Vad ska jag göra? Och hon bara, min vän. Hon bara, alltså du kan inte bära alltså dina följare på dina axlar. Alltså det går inte. Mm. Jag bara, okej, men nu är det så här. Nu har hon lagt sitt liv i mina händer. Alltså nu har hon gjort det. Och då sa min vän, hon bara, men tänk om hon bara alltså, ljuger för att få din uppmärksamhet. Jag bara, okej, men då, alltså, då gör jag det jag kan göra. Även om det är fake eller inte. Är det inte fake, då kanske jag räddat hennes liv. Alltså jag var så här, alltså där och då, det finns inget annat för mig än att bara rädda den här personen. Och jag gjorde allt i min makt som jag kunde. Och jag sa till den här följaren att jag var i kontakt med en sköterska som är min vän. Så det var liksom, det gick igenom mig. Från henne till alltså, min vän som är sjuksköterska. Och sen visade det sig att det var sant. För den här tjejen skickade livebilder till mig. Sen när hon åkte ambulans, när hon var inne i sjukhuset, hon fick alltså magpumpas och massa olika grejer.
Jättefint.
Och då var jag så här, okej, det finns faktiskt folk där ute som faktiskt skriver till mig på riktigt och behöver på riktigt hjälp.
Men får jag fråga dig en sak?
Kände
du att du inte fick den hjälpen eller när du var liten? När du väl behövde
det,
hjälp?
Nej, alltså det är jag alltid så här, har sagt i alla fall till mig själv. Jag vill ju kunna finnas, eller kunna vara den personen jag hade behövt.
Mm, exakt. Det är det. Det är dig själv du vill hjälpa, det är ingen annan egentligen.
Jag vet inte, är det mig själv jag vill hjälpa? Jag tror inte det är mig själv jag vill hjälpa.
Du är en spegelbild av dig själv.
Jag vet inte om det är mig själv jag vill hjälpa, utan jag är bara så här. Jag känner att jag har kommit så pass långt i mitt liv.
Ja, inte nu. Du vill hjälpa den lilla... Nästan som inte förstod bättre.
Exakt. Mm. Alltså jag vill kunna vara den personen jag själv hade behövt. Så att det är väl förmodligen lilla Nessa jag vill hjälpa.
Fast mycket, ni är ju tre systrar va?
Mm.
Och är man tre barn eller fler, alltså det här är jättekul. Äldsta barnet blir oftast martyr. Alltså tycker synd om sig själv, offa kofta. Ni hatar mig alla, det är för jag är äldst. Eller så blir de alltså trotsiga. Säg, nu tar vi det krasst, men... ett kriminell.
Mm.
Äldsta barnet. Alltid. Alltså antingen martyr eller andra hållet. Mitten barnet känner sig aldrig sedd och hörd. Och bara finns där. Och blir trotsig. Alltså mycket i familjen.
Mm.
Och yngsta barnet känner sig oftast i vägen. Alltså oftast med bortskämdas allting. Så känner som de sig alltså oftast i vägen. För alla. Och det är det jag tror att du är som mitten barnet. Du var ju kanske den trotsigaste.
Ja.
Mm.
Jag är ju svarta fåret i familjen, brukar man säga att jag är. Så det stämmer ju. Så jag vet inte, den äldsta, min sorg har alltid varit en ängel.
Ja, men det är det också. Hon ska vara sedd och hörd av mamma och pappa. Så, jag finns
hon har alltid varit ängel. Ja. Och lilla syster är ju bebisen i familjen.
Mm.
Det spelar ingen roll om hon är längst, hon är bebis.
Ja.
Så, men det är sant. Och jag...
Jag tror ditt problem mycket är nästan också att du vill hjälpa alla. Men du måste förstå att det går inte. Alltså du jobbar inte som livscoach eller du är ingen psykolog.
Nej, men alltså det... Fast det går.
Nej, det går fast inte. Det går inte, Nessa. Det går inte.
Jo.
Nej, det går
inte. Jag kan inte rädda allihopa. Men jag kan ju hjälpa. Genom bara av att finnas där. Så kan jag ju bara, alltså. Jag hjälper ju bara av att finnas där. Jag kan inte rädda någon.
Jo, men problemet för dig själv blir väl att ska du sitta där och läsa av varenda människa du skriver med. Jag kan inte tänka mig hur mycket tid det måste ta. Hur många timmar det tar.
Men det tar mycket timmar och sånt. Men...
Ja, men var tar du vägen i det här? När har du tid att prioritera dig själv? Och vad du behöver göra istället för att finnas där för alla andra hela tiden?
Men jag gör det oftast tider som jag inte gör något speciellt.
Nej, du kanske borde sova egentligen. För vi alla vet att du sover väldigt dåligt. Men
tänk på att vi har 24 timmar på ett dygn. Den tiden du lägger mobilen... Alltså tänk dig dina nära och kära som verkligen behöver dig mer.
Men alltså tro mig när jag säger till dig. Alltså jag lägger ner mycket timmar i min telefon, ja. Men när jag är i sällskap, beroende på vem jag är med. Om det är tråkigt, alltså nu kommer alla mina vänner bara, är det tråkigt? Men när jag är med min familj i alla fall, då existerar inte min telefon. Och det är för att min tid med dem är egentligen den viktigaste. Sen är jag också väldigt duktig på att ligga ifrån mig telefonen. Jag är dålig på att sova, men det har jag varit i flera år. Alltså sen min pappa dog. Jag var 12. Men jag har ju fått min rutin. Jag jobbar natt. Jag kommer hem, jag sover 4-5 timmar. Jag är nöjd. Sen lever jag min dag.
Och mellan ser allting... du på henne? Man ser på henne direkt att anklaga inte mig. Hon står så här bara och sen så när hon höjde hon rösten. Tänkte du på rösten också?
Det står skyldig i hennes pappa också. Det står guilty. Men ja. Om vi bara ska ta idag till exempel. Nessa hämtar upp mig stressad i värsta trafiken. Hon bara, jag har så mycket att göra idag. Jag ska göra det här. Och allting hon ska göra, det handlar om andra människor. Hon ska hjälpa den. Så jag sa det, jag bara, så ditt problem är att du ska vara överallt hos alla andra hela tiden. Jag sa det verkligen i bilen hit. Jag vet om typ skulle jag sitta i Malmö och ringa och gråta. Hon hade bara, jag kommer nu. Det är jättefint, Nessa, att du är så. Alltså, det är jättefint, men jag tror problemet för dig själv, för jag vet om att du kan må dåligt i många perioder också, du vet inte alltid varför. Det blir nog också när du inte prioriterar dig själv, och typ kanske inre problem som du har som Johannes pratade om. Du tar aldrig tag i dem. För istället ska du sitta och hjälpa alla andra. Så du glömmer bort vilka problem du har här inne.
Men jag känner inte att jag har problem.
Du har.
du har problem.
Men jag känner inte att jag har det.
Vet du vad? Jag tror att sån person som du måste gå igenom någon mer grej negativt för att vakna till liv. Förlåt. Jag var ärlig mot dig.
Nej.
Vill ärlighet här.
Nej, men jag tror personligen, om något händer sen, jag tror att du måste vakna och fatta att, oj, tiden springer iväg.
Men jag förstår inte vad det är. Alltså, vad gör jag inte av min tid?
Jag tror att det får tiden visa själv. När du väl hamnar i andra situationer.
Alltså, jag kan säga så här, jag har aldrig känt mig så typ hemma i mig själv som jag är nu. Faktiskt. Och det är ju också för att jag har kommit mycket närmare min tro. Alltså förstår ni, det är allt sånt här. Alltså att jag, för mig känns det känns rätt. Och sen jag vet, jag finns för alla och jag hjälper alla och sånt. Men alltså det är ju någonting som får mig att må bra.
Ja, men då ska du fortsätta med det.
Alltså det är ju någonting som liksom...
Kanske är ditt kall i livet.
Det är det. Jag vill ju hjälpa människor. Finnas där.
Men glöm inte bort dig själv.
Fast det är jag jävligt bra på att inte göra. Alltså på riktigt. Om det är någon jag prioriterar så är jag fan mig själv.
Jag och Johannes kollar på varandra och bara...
Känner det här som en attack mot
mig? Nej, det får vara ditt sätt att se det på. Det är inte vårt
sätt. Okej, men hur ser du det på? Vad ser du?
Jag ser bara waste of time.
Jag vet vad du vill komma... Du vill komma in och prata om mitt ex.
Nej, absolut inte. Eller? Nej. Vill inte du göra det? Jag har redan pratat med dig om det.
Nej, alltså för mig spelar det ingen roll med det. Ja, jag vet inte. Jag typ väntar på att du ska säga att jag gör allt det här för att förtränga vissa saker.
Det kan det också vara så. Alltså det kan vara så, men jag känner inte dig på det sättet.
Nej, fast det är inte så. Denial! Nej, men alltså vet du, jag är bara så här. Det ni båda säger, det stämmer väl till en viss del. Men som du sa, Johannes, alltså, time will tell.
Men tänk på att tid är det dyrbaraste vi har och det värsta vi har.
Alltså, som där, alltså, om jag ska vara helt ärlig, som där är någon, alltså, det är någonting som jag redan har, alltså, fått uppleva.
Mm.
Alltså, förstår du, det finns många, alltså, hur mitt liv ser ut idag, det har ju, alltså, det är ju på grund av, alltså, mycket hur mitt liv ser ut idag är ju också på grund av att jag har fått, alltså, se min pappa till exempel, alltså, tina bort, alltså bli en litet röstsin av cancer 12 års tid, förstår du? Så att, alltså, jag vet ju att tid är ingenting, eller, alltså, tid är allt, men det är också ingenting.
Exakt.
För det kan gå så här fort.
Mm.
Så att, alltså, jag, alltså, det med tid och sånt, jag vet, men jag är så här, jag tror det är därför jag är så här, jag lever verkligen dag för dag.
Mm.
Jag är en människa som, alltså, kommit, det enda jag har planerat i mitt liv är så, det är big slap om ett år. Men jag är ingen människa som kan planera. Jag kan inte ens planera en vecka framåt. Det går inte ihop med min hjärna, för jag är alltid så här, man vet aldrig vad som händer. Och det är kanske inte ett jättesunt tänk heller, men jag är människa, jag lever verkligen dag för dag, timme för timme. Jag är tacksam för varandra minut, alltså.
Det är helt tvärtom. Det är därför vi krockar ibland.
Ja, jag kan ha struktur och jag kan, alltså jobb, jag kan ha ett schema, men, alltså, ni förstår väl när jag säger att jag kan inte planera, alltså, så lång tid. När någon frågar mig, vart ser du dig själv om 5 år? Jag bara, så, alltså, vet du, bara jag lever så är jag nöjd. Jag vet inte vad jag ser mig själv om 5 år.
Men som nu, om någon hade planerat saker åt dig, hade du fått sån panik?
Jag hade inte fått panik, men jag kan inte få visioner. Av, du vet när du vet, man ska göra någonting. Mm. Man kan få en vision av så här, oh my god, typ, vi ska åka fram till Grekland. Oh my god, vad kul det ska bli, bla bla. Jag kan inte se det framför mig förrän jag är där.
Mm.
Fattar du? Så det är inte att jag får ingen panik, nej, ingenting, men jag får inga visioner, jag har inga förväntningar, ingenting.
Nej, för det där att få panik över sådana grejer är ju jobbigt. Det är därför jag frågar. För det kan ju vara att man känner sig kvävd av folk som ska planera saker åt en.
Men tro mig, det är ingen som vill planera åt mig.
Nej, nej, det är därför.
För jag dyker aldrig på ändå.
Nej, nej. Nej, men det var det jag ville fråga, bara om det var så.
Men Johannes, vad skulle du kunna ge för tips? Alltså, jag tror många har ju problem med typ sin planering. Alltså, det är ju, tid är jättesvårt att få ihop. Jag tänker folk som har barn, som jobbar, som försöker sköta träning. Och, alltså, varje dag vi är under någon form av tidspress.
Mm.
Vad är ditt bästa tips för att få ihop sitt liv?
Jag brukar alltid ha ett citat som säger, if you want something, you find a way. If you don't, you find an excuse.
Mm.
Alltså, vill man någonting så gör man verkligen det, vill man inte det. Men det vi gör idag är att vi skriver inte ner vad vi verkligen vill göra. Och så kommer saker i vägen. Och så säger vi, men vi gör det bara för att. Men det, som du sa till nästa också, tänk på dig själv. Du gör inte det för dig själv. Du gör det för någon annan och då börjar du må dåligt. För det var inte din planering egentligen.
Mm.
Så det, när du säger så, men jag har 10 grejer gärna. Skriv ner dem. Vad är de 3 viktigaste? Och så rankar de. Och så börjar du därifrån. Så kommer du se att, för då kommer du lägga upp schemat efter det där, din dag. Och det som inte får plats, då får inte plats.
Jag har hört det tipset många. Men det är så svårt att, du vet, att börja göra det.
Ja.
Menar du, ska man skriva det på ett papper? Ska jag hänga upp det? Ska jag ha i mobil? Alltså, jag har ADHD. Mm. Ja. Jag behöver ju ofta se saker. Mm. Jag glömmer bort det så här. Jag kan sitta och prata, sen har jag glömt bort vad min poäng var. Ja. Så jag sitter där och bara, jag vet inte vad jag skulle säga. Alltså, det händer mig jätteofta. Borde jag med ADHD till exempel sätta fast en lapp? Där jag har skrivit ut typ så här, måndag, tisdag, onsdag, torsdag.
Men du kommer också må dåligt, för du måste gå till lappen. Jag skulle säga att du som är ADHD, skriv ner i anteckningar. För du har alltid mobilen i handen oftast, eller hur?
Men jag glömmer bort att gå in på anteckningar. För då måste jag ändå klicka in där och skänka på den anteckningen.
Men lägg appen bredvid Instagram.
Så.
Hitta lösning.
Och kanske sätta ett alarm.
Ja, det också. Alltså, så kollar du, så skriver du bara ditt schema. Så, vad vill jag göra? Och så är det saker du ska göra. To-do list, säger vi. Så skriver du ner dem och sen så lägger du in. Och säger, idag vill jag göra det här, idag vill jag göra det här. Det här är viktigast, idag måste jag göra det här.
Och så rankar jag dem.
Ah.
Så här, det här är det viktigaste, resten det kan om man hinner.
Mm.
För vet, det kan vara en sak jag har att göra.
Mm.
Nu är det inte bara så att jag har en sak. Alltså, vet, jag har mycket i mitt liv överlag. Jo, men låt oss säga typ så här, idag jag vaknar och jag bara, idag så måste jag, fan vet jag, mejla banken.
Mm.
Jag har en sak att göra idag. en sak som egentligen tar 5 minuter. Men på något sätt så får jag inte ihop det. För att så som jag fungerar, du vet, jag går upp och så ser jag saker jag måste göra. Måste jag vara här och så, här, och så fastnar jag där och så gör jag det här. Och shit, jag ska göra det här. Och sen har du glömt en sak som bara tar 5 minuter att göra. Det är mitt stora problem. Och sen när du har glömt det, då sitter du och har ångest efteråt och känner dig som sämsta människan. Och undrar, varför kan alla andra klara det här, men jag klarar inte av det här.
Men din hjärna vill skjuta bort någonting till sista minuten alltid. Vi är såna. Det skjuter alltid upp det, eller oftast. Så nu när du ser att du gick runt och städa, som du sa, plockade. Innan du gör det, tänk så här, är det här viktigare än jobbet? När du väl håller sig i vasen, du ska plocka under i tallriken. Fråga dig själv, är det här viktigare än mejlet?
Man ska alltid fråga sig
det. Det är det, men jag frågar alltid. Ställ alltid frågor till dig. Prata med dig själv.
Jag pratar alltid med mig själv.
Man mår så mycket bättre. Eller hur mår du utav det, Nessa?
Vadå?
Du pratar med sig själv.
Jag mår skitbra. Alltså, nej, ni fattar inte. Okej, jag ska förklara för er. jag ska förklara en sak. Det här brukar jag... Jag vet inte om jag har skrivit ut det, men jag vet att jag har skrivit det mycket till följare efter kontakt med, eller så här, när vi skrivit om vissa saker. Alltså breakups. Okej, okay? Nu kommer vi in på breakups. Och det är egentligen ett skitbra ämne, för att alla vill att vi ska prata om det. Men när jag gick igenom mitt breakup, jag mådde skit. Satt ju på din stol och färgade mitt hår. men jag pratade med mig själv i tredje person. Vi ser man så, tredje person. Jag pratade med mig själv. Alltså det var bara så här, jag tänkte helt enkelt så här, vad skulle jag sagt till min vän? Alltså om min vän satt i min situation just nu, vad hade jag sagt till min vän? Det sa jag till mig själv. Och alltså ni fattar inte. Alltså på ett och, eller ett annat, alltså man mår ju dåligt, ja, men när man hör sig, alltså det låter så fucking konstigt när man lägger upp det så här nu, men när man pratar med sig själv och man hör sig själv i tredje person prata till sin vän, fast du pratar till din spegelbild. Alltså man blir så här, va? Alltså vad håller du på med?
Vet du varför det är så?
Varför?
För att när du är kär så är du dum. Alltså när du är kär, du har ju inget logiskt tänkande överhuvudtaget. Därför kan dina vänner sitta och säga någonting till dig 500 gånger. Det går inte in i din hjärna, för du kan inte ta emot det. Dina känslor blockerar fakta, du vill inte höra. Så när du ändå säger det till dig själv, do it make sense? Men helt ärligt, alltså vad kär du blir dum i huvudet.
Ja, men det är därför det heter falling in love. Du faller.
You're delusional.
Ja, jag har inte fallit någonstans längre. Alltså nu kan vi kolla på Amelia. Nu kan vi kolla på Amelia. Det är Amelia som är kär, inte jag. Hon bara, jag är inte alls kär.
Men det var ju bra mellan dig och Max. Nej?
Ja, ja.
Ja.
Sen vet du, det är svårt att få ihop sin vardag. Vi har ju mycket... Alltså det, i och med att vi har ett förhållande där det inte bara är vi två. Utan han har barn, vi har hundar. Det går inte att bara tänka
alltså
på
oss. Alltså de har typ ett familjeliv. Alltså det är ett familjeliv. Det är inte familj de har skapat.
Ja, men det är liksom hämta, lämna, ut med hundarna. Det här ska göras. Vi ska kolla på hus och vi gör det här och det här. Det är så svårt att få...
Men typ, har du någonting, Amelia, i det som känner att du inte är klar? Att du vill göra något mer innan du stabiliserar dig på det, fast du redan har gjort det?
Nej. Alltså jag har ju varit, jag är ju en otrolig familjemänniska. Jag söker ju trygghet överallt hela tiden. Jag har aldrig haft behov av att festa eller göra det här eller här och det här. Jag har aldrig haft de behoven, utan jag är ju verkligen en familjeförhållande människa. På samma sätt, varje gång jag åker hem till Malmö, så jag blir så känslig. Alltså jag kan inte bara börja gråta, för då är jag nära min familj.
Ja.
Och då blir jag så här, jag vill inte härifrån. Då är jag så rädd att när jag åker härifrån, då kanske någonting ändras. Kanske det här händer. Jag är jätterädd att min farmor och farfar ska dö. Det kanske är sista gången. Så att jag känner aldrig att jag behöver få saker gjort. Men jag kan ha mycket ångest. För att jag, även om jag är hemma, så känner jag mig inte hemma. För mitt hem är någonstans... Alltså, i och med att jag är sån som håller fast vid saker, mycket min barndom, så vill jag typ dit. Alltså mycket om många dagar jag fantiserar om min barndom. Jag vill tillbaka. Jag vill tillbaka. Jag vill inte vara här. Jag vill bort. Jag är inte här i nuet. Så jag tror det är mer det spåret du är inne på. Att istället för att jag vill ha någonting gjort, jag vill tillbaka. Ja. jag vill inte vara här.
Det är ju så. Din hjärn, säg dig två cykelhjul. De går ju samtidigt. Därför cykeln rullar. Men om tiden, framtiden går så, men din hjärna går så.
Ja.
Alltså det är ingen cykel kvar.
Det är exakt som min hjärna går bak, ja, bakåt, och livet går fram. Ja.
Det är exakt så.
För jag kan verkligen få ångest. Alltså, nu är jag 26 år. Och jag blir så här, jag är närmare 30 när jag är 20. Alltså, jag får sån typ stress. Jag kan titta tillbaka 2014. Det är snart 8 år sedan. Hur? Det var igår. Alltså, jag blir rädd. Samtidigt så kan jag ställa mig själv frågan, men Amelia, den personen som du var för 7-8 år sedan, vill du vara den personen idag? Nej. För att jag har ju lärt mig otroligt mycket på vägen. Jag går ju fortfarande och jagar en outvecklad Amelia.
Mm.
Varför gör jag det egentligen? Varför har jag någon unfinished business kvar? För det är som att jag har unfinished business i mitt förflutna.
Ja, och det är på grund av att du inte accepterar den gamla Amelia.
Mm.
Du måste acceptera, den du är idag, om 5 år kommer du säga, men gud, var jag så där?
Ja, men så är det alltid.
Ja, men det är det. Du har bara en sak att göra. Acceptera alla dina val som du har gjort, som du minns, som du inte gillar.
Mm.
Det är
svårt alltså.
Det är jättesvårt. Det är hård väg att gå, Amelia.
Alltså, för jag behöver inte säga allting i podden, men jag har sagt en 5 saker som jag hakar upp mig på. Och i och med att jag är sån som...
Du får ju säga en av de sakerna. Som så här...
Ja, men till exempel tv.
Mm.
Jag kan ångra det så mycket. Mm. Alltså det kan vara så här, bara, mitt liv hade varit helt annorlunda. Fan vad skönt att ingen vet vem jag är. Ingen har en förutfattad mening. Mm. Inga misstag kvar på tv för evigt. Alltså allt det där. Bara till exempel. Och jag kan bearbeta den här saken och 5 andra saker. Och min hjärna spelar om det här. Om och om och innan jag ska sova. Jag är tillbaka i det förflutna. Så jag kan typ meditera in i det. Så att jag är inte närvarande i framtiden. Typ min kille, han pratar alltid framtid. Vi ska göra det här. Mm. Men någonstans i mig själv så är jag kvar här bak.
Ja. Och det är taskigt mot honom också.
Ja. Det är svårt att bearbeta. Därför jag måste gå till psykolog. Jag har så svårt att acceptera mitt förflutna.
Det var en tjej som skrev till mig. Något med ångest.
Mm.
Alltså jag var tvungen att spara det. Du får läsa upp det. Alltså jag skrattar. Jag satt...
Okej. Det är en tjej som har skrivit det till dig.
Nej, jag har skrivit till henne.
Aha, okej. Okay. Ångest är bara en tanke som du inte kan kontrollera för att du inte kan spola tillbaka tiden och ändra på något. Så acceptera det med stolthet, det du gjort, och lär dig framöver istället. Puss hej. Puss hej.
Jag satt på toa.
Men det är alltså... Det är så viktigt att påminna varandra, alltså, och speciellt när det kommer till ångest. För jag har varit så här, jag menar, vi alla människor gör saker i vårt liv som vi ångrar. Antingen ångrar man det direkt efter man har gjort det, eller så ångrar man sig ett år efter. Alltså, vi alla gör någonting som vi ångrar.
Mm.
Och vi gör någonting som vi ångrar och som vi inte kan, alltså vi kan inte gå till, det är ingenting man kan göra om.
Mm.
Om man inte så gör om samma misstag. Och för jag har alltid varit så här, typ, jag har fått alltså, skit mycket frågor om till exempel när jag flyttade till USA. Ångrar du inte dig? Nej. Det spelar ingen roll vad jag gjorde där. Alltså vad saker som hände. Jag blev drogad. Alltså, nej, jag ångrar ingenting. Och saker som jag har gjort som är fucked up. Så om jag har ångrat. Jag har varit så här, jag har alltid tänkt hela tiden att jag måste vara okej med saker som jag inte kan göra om. För att det äter upp mig inifrån annars. Alltså går du inte älta över någonting som du inte kan... Du har varit med på TV med det. Du kan inte spola tillbaka tiden och inte vara med på Ex on the Beach igen. Alltså fattar du? Det enda du kan göra att inte vara med igen nu. Du får bara så här, du får vara glad över den tiden. Och vara så här, okej, jag kanske inte är jätteglad över att jag har varit med på TV. Det är ingenting som du är superstolt över idag. Eller så är du okej. Okay. Alltså du vet, det spelar ingen roll vad du känner idag. Men ångra inte det, utan ser det istället som... Jag ska se det som en lärdom. Eller se det som en styrka. Alltså du vet. Det är så jag ser på.
Det är lätt att säga. Som vi har pratat om innan. Att är du där så är det svårt. Och hon sitter och tänker på det dagligen. Då klart du blir gärna en processa på. Det är sant. Du är dålig. Du kan inte göra det här. Alltså hennes hjärna processar sin egen barndom som negativt. Eller det hon har gjort tidigare som negativt.
Men kan man inte, alltså, kan man inte på något sätt vara så här. Okej, fine, Jenny, det har hänt. Det har hänt, jag kan inte göra någonting med saken.
Men jag tror inte du förstår, för du är lite hårdare som person. Du tål mer. Det är därför du är så som person, att många kanske inte vill höra dina svar. Många tycker att du är jättehård på bara dina svar på stories.
Mm.
Medan jag skrattar, För att jag är lika hård. Alltså, jag tycker det är jättekul.
Mm.
Men Amelia däremot måste ju processa för att hon har inte den där styrkan som du fick när du var liten. Tyvärr. För henne var det tvärtom. Så för henne kommer det ta längre tid. Men, jag ska säga en sak till dig. Tänk på att varje beslut vi tar och säger ja till för stunden. Alltså håller jag en pistol och trycker. För stunden, den sekund jag tryckte, var det rätt. Men det kan vara fel sekunden efter.
Mm.
Så när du gör något och ångrar dig, varför gjorde du det här? Sitt på och tänk så här, varför sa jag ja? Just där och då. Varför skrev du på kontraktet? Varför? Ställ den frågan till dig själv. Och börja bearbeta dina varför hela tiden. Om det är något så här, varför gjorde du så här? Varför fick inte jag ut med hundarna först?
Mm.
Varför fick jag till ICA före hundarna? Och så kom du tillbaka så bajsade han inne. Fråga dig själv, varför?
Mm.
Förstår du? Till slut så kommer du, alltså din hjärna kommer vilja gå framåt. För just nu är du ganska nere i det där. Alltså ditt tankesätt är, det är svart. Tyvärr.
Det svåra är ju också att acceptera saker som andra har gjort. Mm. Som man faktiskt inte kan styra över. Låt oss säga att du som liten blir väldigt sårad av ena föräldern.
Mm.
Då sitter man ju också och frågar sig själv, varför, varför, varför? Och så är man arg och så blir man arg igen. Mm. Men borde man ställa samma fråga där i, eller varför gjorde personen så här?
Mm. Nej.
Fanns det en förklaring till att den gjorde
personen
så?
Egentligen? Vill man få en, alltså en bra medmänniska vill aldrig få en annan medmänniska att må dåligt. Men mår man dåligt så får de, det går ut över barnen, det går ut över partnern och allt, alltså jobbet. Så det är det vi måste, som jag pratade om i början, att vi måste tänka på andra hållet.
Mm-mm.
Fråga bara så här dig själv, varför är jag sur på någons beteende?
För att det påminner om...
Ja. Tänk dig, du var bara deras spegelbild.
Mm.
Och tyvärr så ett barn, om en person vill skada ett barn, varför vill föräldrar slå barn ofta? Det är för att de har den där makten över dem, för de kan inte göra något tillbaka.
Om vi bortser från slå, för att det, nu går jag tillbaka till mina följare, vad de skrivit till mig och sånt. Det finns, alltså bara igår, eller i natt, så, när jag hade min frågestund, så var det en tjej som skrev till mig att hennes, alltså pappan, föräldrarna skilda, hon skrev att hennes pappa har slutat bry sig om hon och hennes syster för att han har en ny, och de känner sig inte sedda och hörda, alltså, av honom. Och jag kan ju inte, jag känner ju inte att jag är rätt person att svara på det, för att jag kommer ju från en barndom där vi har haft väldigt mycket kärlek. Min pappa var närvarande.
Mm.
Han dog när jag var 12, men alltså från att jag var föddes till 12 så har han alltid varit där. Det är därför jag har ett så starkt minne av honom än idag. Men jag blir så här, vad säger man? Alltså, hur hanterar man en sån fråga?
Den är lång, men att kommer de förstå då att, tänk att deras pappa i sin barndom, att han kanske gick igenom så jävla mycket och sen så var det inte rätt. Alltså att han fick barn för tidigt kanske, eller det var inte rätt i hans liv. Och nu vill han bara se en räddning och lösning, och det kanske är jättefel, men för honom är det ju det han ska göra.
Men det är ju...
Det är svårt.
När det går ut över barn, alltså då blir det så här...
Nej, men det, vi kan inte göra någonting åt det perspektivet. Det de kan göra är att tacka honom för att de får mer tid med sin mamma.
Fast alltså... Ja.
Det är så svårt, att man kan aldrig styra av vad någon annan gör. Då är det bara att acceptera. Alltså, man blir ju ledsen och man blir sårad och man blir uppjagad. Men som du pratar om, att du måste acceptera saker för att kunna gå vidare. För att annars stannar du kvar i den känslan och så går du och tar ut det på någon annan.
Exakt.
Och andra beteenden väcker det. Så det är väl typ acceptans för allting som händer. Att du får någonstans bara acceptera det. Även om det inte finns en logisk förklaring, så är det vad som händer eller har hänt.
Ja, men samma sak jag tror med dig. Att jag förstår att det är jobbigt med tvn, att det har alltid gått igenom hit och dit. Men utan det hade du aldrig varit så stark som du är idag, tror jag.
Mm.
Och speciellt mot folk. Att du vet hur du ska hantera dem, förutom din egen rädsla idag. Det är vad jag ser. Du har ju förstått folk. Du är kunnig. Du är, alltså, du pratar ju bra. Det du säger saker, du är jättevettig.
Mm.
Men sen när det kommer bara till dig och din rädsla. Det är det du måste jobba med. Så jag tror att man måste gå igenom skit för att det ska bli bra sen.
Ja, det måste man ju. Man växer ju hela tiden.
Det är alltid svårt att... Det är alltid svårt att checka... Det är svårast att checka sig själv. Det är lätt att checka alla andra.
Ja.
dagens samhälle, vi lever ju i ett väldigt giftigt klimat.
Mm.
Alltså bara det här med nätet, det är så mycket hat, det är mycket okunskap, folk vill bara förstöra för alla andra. Alltså nu till exempel om vi pratar om kändisar, influencers, vad som helst. Mm. Idag, det finns inget utrymme för att man får göra något misstag. Gör du någonting fel, då får du en hel armé med människor som njuter av att du har gjort någonting fel. Och de hoppar alla på en våg för att förstöra dig.
Mm.
Och detta är ett ämne jag kan tänka på mycket också. Alltså när vi snackar om så här, utveckling och hur klimatet ser ut på sociala medier. Låt oss säga om någon lägger en dum kommentar om någonting. Boom, cancelled.
Mm.
Du får aldrig mer synas här. Du får aldrig vara med i det här igen. Fuck you. Avfölj. Bam, bam, bam. Folk har så mycket hat inom sig. Så istället för att man ska lära den här personen.
Mm.
För det handlar, alltså, dumma kommentarer handlar ofta om att du är outbildad. Du är rädd och du är outbildad. Mm. Men människor idag, de vill inte utbilda dig. De vill bara se dig dö. Och sånt kan skrämma mig också med sociala medier. Så jag kan ibland vara livrädd. Att bara ens uppdatera. Mm. Alltså det kan ge mig ångest. Så ibland när vi poddar, jag kan få så mycket ångest. Så jag bara, tänk om jag råkar
säga
något. Fast jag menar inget, men jag kanske råkar göra något. Och så boom, allt är över, påhoppad. Jag tror många, alltså det är ju ett giftigt klimat nu för tiden. Och det gör det människor, det är svårt att utvecklas. För att det är så mycket hat. Vi kan inte bara... Vissa saker ska man inte heller acceptera. Så man kan inte bete sig hur som helst. Men jag brukar alltid tänka att om du säger någonting dumt och jag säger till dig, lyssna Johannes, det där var inte bra. Och du bara, vadå? Fuck, bry sig. Det är en annan sak. Mm. Men om du säger, oj, jag förstår inte, vad har jag gjort?
Mm.
Det finns ju två utgångar där också. Men nu för tiden, det finns ingen tolerans för någonting.
Men det speglar ju mycket på hur vi har tillåtit det här ske.
Mm.
Jag vill ju, alltså någon gång har jag också tänkt på så här, jag önskar jag var jätteoffentlig.
Mm.
Fast jag inte vill vara offentlig. Alltså jag önskar jag vore jätteoffentlig för att bara hantera det här. Jag har själv sagt det, jag bara, alltså jag vill få hat. Jag vill bara ta det. Alltså när folk får hat, jag bara, kan inte jag vara den som får det? Alltså jag hade hanterat det så bra.
Mm.
Men sen förstår jag också att, som du nu med, att det blir så mycket påhopp från varje håll och kant. Så det blir för mycket med det här att om håller du inte med normen så passar du inte in. Så då blir det den här cancelkulturen att alla måste hålla med.
Mm.
Förstår du? Att jag tror också det är att de mår dåligt, men det är sån jävla svaghet från alla människor. Och det är så enkelt att kasta skit på er influencers. Det är så enkelt. Ja, det var ju dem. Ja, de gör ju så här. De festar så. Vänta, alla andra människor som festar under den jävla pandemin. Det var fem influencers på ett ställe på 500 personer, men bara de fick skit. Och då blir det så här, ja men förebilder. Det ska inte behöva vara en förebild för att man är, alltså, en influencer. Om jag följer dig bara för att du lägger upp, säg, mat. Jättegott. Alltså du, och sen så nästa följer jag bara för att skratta åt folket. Alltså det är det man gör. Och sen väljer man ju vad man ska följa idag. Men vad gör folk idag istället? De har ju skit själva. Alltså de följer ju allt och alla och sen så bara hittar verkligen fel. Det är som att någon har fått jobbet som att kolla igenom filmen att inte texten är fel.
Mm.
Förstår du? Så känns det som att alla människor är idag.
Ja.
Alla.
Sen finns ju konton som växer på grund av att de pratar om andra människor. Mm. För att vi älskar drama. Vi dras till drama. Jag bara kollar lite på Nessa. Men... Mm. Just det finns ju flera konton som växer.
Mm.
Och mycket av de här kontona, det handlar om att kasta skit på folk.
Mm.
För att andra sitter och gottar sig i det. För att så fort vissa människor är targets, då beter sig
pratar
alla andra...
Pratar du om mig nu?
Nej, jag pratar inte om det. Jag pratar om andra sidor.
Mm.
För så fort andra människor är targets, eller vad man ska säga, då beter sig alla andra som de aldrig gjort ett fel i hela sitt liv.
Mm.
Nu gjorde nästan det här... Fy fan! Och så hoppar du på henne och ska bete dig som att hon förtjänar ingenting i livet. Då tänker jag inte en tanke på allting jag har gjort i mitt liv.
Mm.
För då ska vi bara alla sitta och peka finger.
Men det är ju så.
Men det jag tycker är så, alltså det är det som är hemskt med sociala medier. Det är hur alla beter sig. När en person pekas ut som the bad guy, behöver alla andra bete oss. Mm. Jag är också guilty för det här. Men vi alla andra beter oss som att vi har inte gjort ett fel i våra liv.
Mm.
Och ska vi alla sitta och peka finger på den här personen?
Men ingen vill bli påhoppad, så man pekar ju på den. Och det är som att, jag är i bakgrunden.
För att gömma sina egna fel.
Typ. Exakt. Det är ju så. Det finns inga andra sätt.
Nej.
Nej.
Jag vill bara typ så förmedla det i podden. Alltså typ så här att vi människor, vi måste typ ge varandra utrymme för att utvecklas också. Att vi alla gör ju misstag, sen gör vi det på olika nivåer. Men vi alla förtjänar också att lära oss och förstå att man är just fel utan att behöva bli dödsdömd. Och nu menar jag inte alla situationer. Alltså, jag menar
jag förstår.
Att mördare ska
få
en ny chans. Utan jag, generellt, det är så mycket skit. Och vi får aldrig... Det folk, de kan få skit för någonting de har gjort för 10 år sedan.
Mm.
Jag är inte samma människa som jag var för 10 år sedan. Men bara för det kommer fram nu så ska hela mitt liv förstöras. Det är ju mycket den här kulturen på sociala medier. Jag bara tänker på det ibland. Att det, är ganska, alltså det är ganska läskigt hur folk bara vill se varandra brinna.
Ja, men det är ju bara så att folk... Når inte någon framgång så är det kört. Det är det som är problemet med folk.
Men det är klart att folk, man njuter av att se andra brinna ner.
Ja, men det är tyvärr så.
Men det, alltså, det är inte många som gläds åt andras framgångar.
Tyvärr.
Ja, alltså, många gläds åt din framgång, men bara du inte gör bättre än dem.
Mm.
Det är det som är felet med folk idag. Att ingen kan se någon annan växa och bli större än sig själv.
Jag gillar inte sånt.
Nej.
Jag försöker ofta tänka också att energin jag sänder ut är vad jag får tillbaka.
Mm.
Jag tänker mycket att jag ska vara glad för andras skull.
Ja.
Och jag ska försöka se positivt för saker. För att om jag sänder ut negativitet, då kommer det bara komma negativitet tillbaka till mig. Jag tror ju mycket på sånt här. Så att jag försöker intala mig själv typ så här. Tänk så här. Om du tänker för mycket på det, då kommer det komma till dig. Alltså jag försöker verkligen så här.
Men du vet, det var samma, jag kan ta mitt liv nu som ett exempel. Jag jobbade 7 dagar i veckan.
Mm.
För det är mitt företag. Jag jobbade kanske i flera år. Och sen så reser jag sig 5 gånger per år, gjorde jag. Bara till olika ställen. Då var ju folk så här. Ja, du bara reser. Det enda du gör. Till slut var det så här. Jag var ju arg. För att folk inte förstod mig. Idag hade jag inte sagt det jag sa till dem. Men fortfarande var det så här. Men kom och sätt dig själv i mina skor. Jobba 7 dagar i veckan. Du har inte 2 dagar ledigt i veckan som du har, som alla andra har. Och jag festade 3 dagar i veckan på det också. Och så reste jag. Det var, alltså jag tyckte inte jag hade ett liv. Men folk såg det som att jag hade det perfekta livet. Och jag tyckte att de hade ett perfekt liv.
Mm.
Som har ledigt 2 dagar i veckan. Och det är det här som vi måste förstå. Att se att om nästan blir framgångsrik och har byggt ett bolag. Och hennes bolag går jättebra.
Blir framgångsrik? Ska.
Jag har inte sett något än. Men.
Ursäkta?
Nej. Så då blir det så att... Men säg att hade du velat ha min framgång... Hade det gått ihop med din vardag?
Mm.
Jag är som far och förlänger. Alltså jag är överallt och ingenstans. Det hade inte gått, men du vill ha mina pengar. Eller min...
Folk ser bara toppen av isberget. Ja. De ser inte allt som är under.
Och det är det som är det roliga idag. Med folk. Att så fort någon är så... Bara ifrågasätt dem. Vill ni ha mitt liv? Vill ni göra det jag gör? Vill ni ha det här?
Mm.
Nej, ja bra. Så.
Det är ganska bra poäng faktiskt. Och speciellt, alltså, vi jämför oss så mycket med folk på sociala medier. Mm. Men sociala medier, det är ju bara, jag kan visa vad jag vill visa. Jag kan få det så som att jag är världens rikaste tjej. Jag kan bara lägga ut en bild. Här sitter jag i en helikopter. Sen kanske jag har sparat i 5 år för att få sitta på den här helikoptern. Det vet ingen.
Nej.
Men det ser bra ut utåt. Att man alltid ska ge sig själv den här tankeställan. Att det som du ser från andra, det är inte hur verkligheten ser ut på riktigt.
Men det är det vi vill att det ska vara. För det är det vi vill visa andra människor.
Men hjärnan är också inprogrammerad att det första vi ser, det är det vi tror på. Att även om vi typ, om jag lägger ut en bild där man ser tydligt att jag har ett filter. Mina ögon är helt kritvita och blänkande och mina läppar och allting är min helt från. Du vet om att det är ett filter. Du vet det. Men din hjärna lurar dig fortfarande. Du vet att det inte är verkligt, men någonstans tror du tar det före verkligheten.
Låt inte gå mer än 3 sekunder, säger bara. När du tänker så. Börja fråga, bara är det sant? Fråga sätt dig själv istället. Mm. Är det sant? För att går över 3 sekunder, sen 6 och sen över 30 sekunder, alltså tänker du det där negativa, då är det kört.
Mm.
Alltså 30 sekunder, då är det svårt att få bort det. För då bara gror det där i... För hjärnan är så snabb.
Ja.
Klok, Camilla.
Har du fått en annan bild av mig nu?
Nej, jag visste att hon var så.
Och nu börjar tiden rinna iväg väldigt mycket. Men innan vi avslutar så har vi två frågor som är väldigt förekommande i våra DMs. Jag tänkte ställa. Nessa, du kan ju sätta igång.
Okej, så en fråga är ju... De här två frågorna kommer ju handla om breakup. Och en förekommande fråga är ju, hur går jag vidare?
Jag brukar svara folk då. Har du någon gång bråkat eller tjafsat med någon tidigare? Prata med er.
Ja.
Ja. Hur, alltså om du tänker på den känslan för stunden, hur arg du var eller irriterad över någonting, men efter ett halvår, ett år, känner du samma känsla?
Nej.
För den känslan är bara för stunden. Som tänk att känslan rinner genom din, alltså timglaset, det får göra ont, det får göra allting. Vem var det, han eller hon som gjorde slut med dig hit och dit? Tänk bara på att om ett halvår kommer du känna samma sak. För att håller du kvar en känsla i din hand, det är som att du skadar dig själv.
Mm.
Du måste ha en öppen hand och låta alla känslor rinna. Så att gå vidare är bara tid.
Mm.
Men inte försöka falla tillbaka till något du egentligen inte vill.
Hur ska man hantera om ens partner går vidare direkt? En vecka efter, två veckor efter, är redan ett nytt förhållande. Hur ska du som person hantera det här?
Hoppa inte in i personens liv. För det är inte ditt liv.
Du ska bara låta...
För den personen kanske måste gå vidare för att må bra. Men alltså du måste processa för att må bra.
Mm.
Så kollar du på någon annan. Säg att vi ska springa 100 meter. Hoppar du in i min bana och springer, du kommer inte vinna. Du måste vara på din egen. Mm. Så du ska inte kolla på hur andra går vidare eller varför de går vidare. Hur kanske är kul att veta hur de gick vidare, men ta inte till det, för det är inte hur du går vidare.
Så egentligen ska man bara blockera sitt ex?
Ja.
Alltså om jag kan kolla på typ mitt breakup från mitt ex som jag var samma som i 4 år, och så vi gjorde slut för typ så här, 6 år sedan. Han blockerade mig så här.
Mm.
Och jag är väldigt tacksam för att han gjorde det. Alltså jag är tacksam. För att jag vet att jag hade annars varit där varje dag. Mm. Och grävt och grävt och grävt. Så jag är glad att han gjorde det. Jag är tacksam.
Ja, men det är det. Han kanske inte gick vidare egentligen, men det kanske såg ut som det. Och det är som du sa, att sociala medier är bara lögn.
Mm.
Så det är som att man festar, man reser, man har en annan tjej hit och dit. Fasad, oftast.
Oftast när folk lägger upp som mest och när de ser ut att må som bäst, då mår de oftast som sämst.
Mm.
Så brukar jag faktiskt kolla på förhållanden.
Ja.
Är det par som lägger upp på varandra hela tiden, perfekt, då brukar jag tänka,
ja,
känns lite påtvingat här.
Mm. Men oftast är det så. Jag hade faktiskt en kompis nu som är ett förhållande, eller hon är gift till och med. Och vi var ute, hon skulle verkligen ta en bild som skulle passa flödet. Han blev jätteirriterad på henne. Alltså, han bara, vad är det här typ? Han bara, det räcker, om vi ska ta en bild, det här passar bra. Ja, men nästa bild ska... Alltså, vet, hon var verkligen psykisk.
Mm.
Sen så skulle han göra någonting, det var någonting med hans jobb eller något. Och kollade mobilen. Hon bara, varför ska du göra det här för? Hon blev ju irriterad på honom. För att inte hon fick uppmärksamheten.
Mm.
Medan det var hennes... Egentligen, om du kollar tillbaka på henne, så är det hon som är mer störd i det ämnet. Att hon bryr sig mer om sociala medier än vad han bryr sig om jobbet. Så det här också, som du sa, om vi går tillbaka till förhållandet, att man vill bara se sig själv först och inte den andra. Och det kan bli tröttsamt för den andra partnern.
Och då blir det ofta att du blir ju självisk i situationen. Mm. Till exempel om mitt ex träffar någon ny efter en vecka. Du ställer ofta den självfrågan, hur kan han göra så mot mig?
Mm.
Mot mig. Där fastnar du. Istället för att tänka som du säger, varför gör personen så?
Mm.
Han eller hon kanske behöver det här. Ja. Kan inte hantera sin ångest. Vissa människor kan inte vara ensamma. Man ska inte tänka för mycket varför. Varför gör den så och så och så. Utan det bästa är att bara utgå från dig själv. Och sluta. Är det slut, då är det ju rent logiskt i slut. Mm. Du har ju inte med den här personens liv att göra längre. Och ju fortare du kan acceptera det, ju snabbare blir det för dig att kunna släppa det också. Alltså jag personligen, min åsikt, det är inte fakta. Om en person inte kan vara själv, om en person går vidare direkt efter sitt förhållande, dagar, veckor, jag ser det som en svaghet hos den andra personen. För den här människan kan inte vara själv. Jag är en person, jag älskar att vara själv. Jag vet om, till exempel mig och Max, skulle jag och Max göra slut, jag vet om Han är den som hade gått och varit med tjejen direkt. Jag vet detta, för jag vet att han har svårt att vara själv. Jag funkar inte så. Jag är en som behöver tid att läka och processera. Jag behöver, det är en process för mig. Jag måste bearbeta mina känslor. Men han funkar inte så.
Men han är kille.
Ja, och det behöver, då handlar det inte om att han kanske har pratat med andra tjejer under tiden, utan det kanske är att, men du, vi lever i en storstad. Det är klart att du vet folk som ser bra ut. Då kanske det var, nu är singel, första bästa, ja. Boom. Oj, du var enkel, boom.
Så summan och kade med man Amelia. Men are trash.
Det också.
Skoja. Johannes, det har varit en ära för oss att ha dig här. På riktigt.
Kul att jag fick komma.
Jätteintressant. Vi kom in på väldigt intressant ämnen.
Du får jättegärna komma tillbaka någon gång i framtiden. Vi undrar också om det finns... Kan man höra någon, alltså kan man höra dig prata någonstans mer? Jag vet ju att det finns, så du får bara se.
Jag har en podd med en kompis. En killkompis faktiskt. Som, det är ovanligt att få killar står och pratar mycket psykologi. Och om, hur ska jag säga... Jämställdhet. Mycket. Och förstå. Och båda två... Jag och han är ju mycket mer åt det feministiska hållet än åt andra hållet.
Mm.
Så det är mycket sånt vi pratar om. Och sen så mycket... Det jag och Amelia mycket pratar om relationer.
Så man kan höra mer i din podd.
Yes.
Typ av ämnena vi har pratat om idag.
Yes.
Mm.
Och den heter Egoknäck.
Egoknäck.
Yes.
Vi kommer länka den här i avsnittet också och på vår podd Instagram.
Mm.
Så kan ni checka in där mer.
Får ni lyssna?
Tack så mycket för att du ville gästa oss, Johannes.
Tackar. Jag får tacka
Tack så jättemycket. Det har varit så kul. Jag känner att du har...
slagit oss under bältet.
Ja, alltså, blottat min själ för hela världen. Nej, men det har varit skitkul. Och du är jätteduktig på det du gör. Och jag hoppas verkligen vi ses i framtiden.
Det gör vi säkert.
Ta hand om er så länge, så hörs vi om en vecka.
Tack så mycket.
Bye.
Bye. Yeah.